Vi ska idag mera komma in på frågan vad det är som i traditionella kristna sammanhang skapar problem i människors liv. Vi snuddade ju lite vid Kenyons teologi igår, men idag så ska vi mera ta upp det som vi möter ifrån traditionella kristna sammanhang. Och det är då vi kommer in på humanismen som jag har talat om flera gånger förut. Vi ska ta ut några bibelord, alla med samma grundtanke, ifrån Paulus skrifter. Romarbrevet 1. Och 16. Romarbrevet 1 och 16. Där skriver Paulus så här: jag skäms inte för evangeliet. Jag skäms inte för evangeliet. Och det är lustigt nog en tanke som dyker upp på några andra ställen också. Andra Timoteusbrevet 1 och 12. Andra Timoteusbrevet 1 och 12. Ja, vi kan ta 1 och 8 till en början. Andra Timoteusbrevet 1 och 8. Läsa från 8 till 12 verserna. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull, utan lid för evangeliet du också med kraften från Gud. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början. Men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet, för vilket jag har satts att vara förkunnare, apostel och lärare. Därför måste jag utstå allt detta, men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på och jag är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag fått mig anförtrott ända fram till den dagen. Jag skäms inte. Du ska inte heller skämmas för vittnesbördet. Jag blyges icke för evangelium, som det står i gamla översättningen. Och andra Korintierbrevet, kapitel 4. Verserna 1 och 2. När jag genom Guds barmhärtighet har denna tjänst ger jag alltså inte upp. Jag avhåller mig från allt skamligt smussel. Jag använder inga knep och förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och överlåter i Guds åsyn åt varje människa att själv bedöma mig. De av er som läser gamla översättningen här ser att det står någonting i stil med att jag har lagt bort allt skammens hemlighetsväsende. Och här finns alltså på nytt någonting som har med skam att göra, inte minst har att göra med att skämmas för evangeliet. Vi måste alltså räkna det som en realitet att vi kan komma att skämmas för evangeliet. Att vi tycker att det inte är bra nog. Och att vi för den skull kommer att reagera på något sätt så att vi i grund och botten vill förbättra det. För så är det ju, om man skäms för sin uppfattning så vill man naturligtvis förbättra den in till dess att man inte behöver skämmas för den. Vi får väl lämna därhen vad det kan ha funnits för anledningar på Paulus tid att gripas av någon sorts skam över evangeliet. Utan låt oss ägna oss åt vår egen tid, det är ju oss det handlar om trots allt. 1835 är ett märkesår i teologins historia. Inte så mycket i kyrkohistorien, men den vetenskapliga teologins historia. Då nedkom en tysk teolog, en lovande ung akademiker med en avhandling som på klingande deutsch hette Das Leben Jesu kritisch bearbeitet. En kritisk undersökning, en kritisk bearbetning av berättelsen om Jesu liv, kunde vi översätta det lite fritt. En kritisk bearbetning av berättelsen om Jesu liv. Och han räknas på många sätt som den liberala teologins fader. Det han gjorde var i och för sig inte något särskilt stort eller märkvärdigt. Stort var det kanske minst av allt, men det var heller inte från akademisk utsiktspunkt något särskilt märkvärdigt. I vanlig profan historieforskning hade man nämligen kommit på att man kan inte riktigt lita på alla dokument man får i sin hand. Om man till exempel läser Gustav Vasas krönika om hur det var när han sprang från bondgård till bondgård i Dalarna och jagade av danskens fogdar och så här, så var ju den där Peder Svarts krönika, som den hette, den var ju en liten propagandaskrift som han hade kokat ihop när folk började bli tröttna på honom. Han hade utövat sitt terrorvälde några årtionden i Sverige. Då skulle han liksom samla nationen, och då fick det bli en sån här liten skrift. Så piggade man upp opinionen, och då var han lite martyr och frihetshjälte och så här. Och det hade ju historikerna kommit på. Man kan inte ta allting för gott bara för att det står skrivet på papper. Och det vet ju var och en som har läst en svensk aftontidning, att man kan ju inte tro på allt. Så att vid den tidpunkten så hade så kallad källkritisk historieforskning gjort sitt intåg bland historikerna. Det gällde att bedöma vad som kunde vara sant och rimligt i de dokument om det förgångna som man hade i sin hand, för att på det sättet liksom få en klarare bild av vad som verkligen hade hänt istället för vad som sades ha hänt. Och denna så kallade källkritiska forskningsmetod, den lånade nu Strauss. Och så sa han, varför ska vi inte läsa Bibeln på samma sätt som vi läser Peder Svarts krönika? Och så tog han sig före att läsa evangelierna på detta förträffliga sätt. Och då sa han ju så här att vetenskapen har ju bevisat att det finns något som heter naturlagar, och naturlagar har inga undantag. Alltså är alla underverksberättelserna i evangelierna nys. Det propagandamaterial som tillagts i efterhand, likaså uppståndelsen och allt det här. Ingen uppstår från det döda. Och så var han den första som på allvar började gå med rödpenna i Bibeln. Och ni förstår, det blev ju inte mycket kvar av evangelierna. Förstås. Annat än tanken att det kan möjligen ha levat någon person någon gång som heter Jesus. Och kanske han var en ganska snäll och hygglig människa. Strauss fick på nöten så det small. Det blev en våldsam debatt. Hans lovande akademiska karriär avbröts med en knäck, så att säga. Men märkligt nog, hans idéer klarade sig bättre än han gjorde själv. Idéerna överlevde förträffligt. Och det blev högsta mode bland teologerna att ta fram rödpennan och stryka sådant som inte gärna kunde vara sant. Och de akademiska teologerna blev oerhört intresserade, icke av Bibelns innehåll, inte vad den handlade om och vad den handlar om, utan att hitta både på och mellan raderna små upplysningar som kunde tala om för dem vilka texter som skulle strykas och vilka som möjligen kunde få finnas kvar. Ett intressant exempel utgör Moseböckerna. Det framträdde på 1800-talets senare del en man som heter Wellhausen, som blev mycket känd för sin textkritiska forskning över Moseböckerna. Och han noterade att ibland så kallas Gud för Elohim i grundtexten, och ibland så kallas han för Yahweh. Och han drog den geniala slutsatsen att det måste vara så att Moseböckerna har uppstått ur flera olika källor. En där han kallas för Jahve och en där han kallas för Elohim. Och så döptes dessa författare, de namngavs till Elohisten och Jahvisten. Och sen så var det andra som bättrade på de här systemen. Så hur många Elohister och hur många Jahvister vi har vid det här laget är ingen som riktigt har räkning på längre. Man blir bara intresserad av hur skrifterna har kommit till och en massa bakgrundstankar omkring det. Innehållet tappade totalt intresset. Och man kunde tycka det att akademikerna de kan ju sitta i sitt hörn och pula med det här. Gud fördöljer sig för det visa och kloka. Så att vi tar inte detta så allvarligt. Nej, okej. Men slutresultatet blev ändå, eftersom dessa akademiker hade till uppgift att utbilda andliga ledare, präster och pastorer, så fick det till slutresultat att man har fått se generation efter generation av andliga ledare komma ut ur dessa utbildningsanstalter och skämmas för evangeliet. Bibeln upphörde att vara helig skrift. Och det är ganska allvarligt. När frikyrkligheten på allvar tog fart i Sverige under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal och så småningom organiserades i en rad samfund, så satt ju många samfund upp egna pastorskolor. Och till en början gjorde man nog det mycket i en klar markering gentemot den universitetsbundna utbildningen i Sverige av präster. Det är ju alltså det här synsättet var gängse. Man ville hålla skriften helig. Men när vi ser på dessa utbildningsanstalters vidare utveckling under 1900-talet, så har det så kallade vetenskapliga synsättet mer och mer vunnit insteg på den ena punkten efter den andra. Och idag är det väl frågan om ifall det är universiteten som är ledande i konsten att göra strykningar i Bibeln. Och detta låter sig inte göra utan att Guds folk mår illa. Föreställer inget annat. Låt mig ta ett par exempel, bara som ett plock ur högen. I måndags morse innan jag åkte hit satt jag vid kaffebordet där hemma och läste Göteborgs-Posten. På ledarplats kommenterades att Svenska kyrkan har en arbetsgrupp igång under dess ärkebiskop, där man nu bearbetar frågan om hur man hur kyrkan ska välsigna homosexuella par. Och GP välsignade arbetsgruppen i sin tur och hoppas att de verkligen skulle komma fram till en konstruktiv lösning. Vad ska vi med Bibeln till? Vad ska vi ha den till? Ja, man bläddrar vidare i tidningen. Efter ett tag så hittar man en sida där en av Sveriges mera namnkunniga frikyrkopastorer träder fram. Han har på Hiroshima-dagen predikat och sagt det att nu kan vi inte ge Israel vårt stöd längre. Nähe. Ja, men Bibeln säger ju att Gud ska återsamla Israel. Gud säger att det ska bli krig när Israel återsamlas till sitt land. Och Gud säger att Gud ska stå på Israels sida i de krigen. Betyder inte det något? Nej, det betyder inget. Vems sida står man på om man inte står på Israels sida? Ja, då stöder man PLO. Som går loss på turistbåtar och flygplan med kulsprutepistoler. Man har fler liv på sitt samvete än Israel. Vad ska vi med Bibeln till? Med detta menar inte jag att det inte finns ett Palestina-problem, så att säga. Att det inte finns saker och ting som måste åtgärdas för deras räkning. Men om vi alls ska ta den bok på allvar som Gud har satt i händerna på oss, så måste ju ändå dess vittnesbörd betyda någonting. Till och med i de sammanhang där vi inte i alla detaljer begriper Guds handlande. Vad ska vi annars med boken till? Och jag tycker det är in i detta sammanhang som de här Paulus uttrycken om att skämmas för evangeliet kommer in. Och alltihopa har egentligen sin grund i att vi själva har hittat på ett bättre evangelium än det Gud har gett oss. Och i jämförelse med detta till synes bättre evangelium skäms vi för det gamla vanliga. Och det nya evangeliet, det hade uppstått lite sådär knappt 100 år före Strauss. Så Strauss med sin avhandling 1835, han var, kommer inte som en blixt ifrån en klar himmel, utan han utgör i sin tur bara en länk i en kedja som redan har spunnits på ganska länge. Och det jag nu syftar på, det är humanismen. Som filosofiskt system har den funnits sedan mitten av 1700-talet. Då upplysningsfilosoferna trädde fram, framförallt i Frankrike. Voltaire, Rousseau och så vidare. Deras filosofiska system är egentligen ett rättfärdighetssystem, ett rättfärdighetsbegrepp. Humanismen är en lära om rättfärdighet. Under franska revolutionen, som ju blev en följd av, vad ska vi säga, humanismens kritik emot det rådande korrumperade enväldiga kungasystemet i Frankrike, så ser vi humanismens rättfärdighetsprinciper i den här deklarationen frihet, jämlikhet och broderskap. Det typiska rättfärdighetsbegrepp. Låt oss påminna oss igen ett ord som vi läste i förra veckan, Kolosserbrevet 2. Verserna 6, 7 och 8. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom, med rot och grund i honom. Allt fastar i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Vishetsläror, filosofier som det står i grundtexten. Och alltså ett av de dödligaste hoten mot det äkta evangeliet är de tomma och bedrägliga filosofierna. Om jag nu får erinna om lite grann som jag redan förut har sagt under den här kursens gång. Syndafallet innebär att Adam vill bli som Gud. Han vill inte bli en syndare, han vill bli bättre än han är skapad. Han vill bli som Gud. Han vill ha en rättfärdighet som sitter fast på honom själv, inte ens med beroende av ständig påverkan från honom som är rättfärdig. Och hur ska den rättfärdigheten vinnas? Jo, genom kunskap. Adam längtar efter en rättfärdighetsfilosofi. Det är det fallna köttets inbyggda natur det här. Att istället för levande gemenskap med himmelens och jordens herre, så vill Adam råda själv över sitt liv genom egen kunskap som ska ge egen rättfärdighet. Därför är det också ganska enkelt och följdriktigt att humanismen heter humanism. För det kommer av det latinska ordet homo som betyder människa. Och humanismen är alltså en lära om människan. Medan kristendomen är en lära om Kristus. Eller rättare sagt ett liv ihop med Kristus. I humanismen står människan med sina egna resurser i centrum. I kristendomen står Kristus med sin rättfärdighet i centrum. I humanismen har människan en egen rättfärdighet. Genom att hon vet vad som är rätt. I kristendomen har människan kunskap, det är sant. Lev allt fastare i den tro som ni har undervisats i, skriver Paulus. Men kunskapen är där bara ett medel för att föra människan till Kristus, han som är rättfärdig och som förverkligar rättfärdigheten i mitt liv. Istället för att stå under påverkan av honom som är kärleken, önskar människan ständigt få en lära om kärleken så att hon kan försöka på egen hand. Du minns kanske också att jag har sagt förut att effekten på människan av syndafallet är detta att hon älskar det goda. Och hon vill rättfärdighet. Hon vill ha ett rättfärdigt samhälle och det ska vara lag och ordning och det ska vara bra grejer. Men hon vill inte ha med Gud att göra när det ska förverkligas. Köttets sinnelag är fiendskap mot Gud, inte mot det goda. Den fallna människan är mycket intresserad av godhet men fiende till Gud. Det måste vi lära oss att se. Och vi känner igen det där. Jag menar, om vi går ut i världen och med darr på stämman talar om rättfärdighet så blir man ruskigt respekterad. Och folk, de lyssnar och ja, jo, ja, det är kanske något att tänka på det här. Ja, rättfärdighet är ju fina grejer. Men så smyger du in ordet Gud i sammanhanget och folk säger, åh, jass, ja, nu börjar han igen. Du menar inte att du tror på sagor. Det är där gränsen går. Och därför är det helt följdriktigt humanismen en lära om godhet och rättfärdighet, men utan Gud. För det är så människan vill ha det. Och många av dem som så att säga både gav upphov till humanismen och som sedan i olika riktningar förde den vidare har varit energiska ateister. Voltaire själv. Marx, som ju gav humanismen en politisk utformning. Marxismen är bara en utknoppning på det humanistiska trädet. Psykoanalysens fader Sigmund Freud, likaså. En outtröttlig ateist. Han betraktade kristendom som den stora neurosen. Och det är Freud som har begåvat oss med tanken att människan har hittat på Guds existens bara därför att hon är så rädd för att dö. Den tanken hör man lite då och man undrar i vilken säck har den varit innan den kom i påse. Jo, den härstammar från Freud. Det är hans bidrag till religionshistorien. Ut ur Freuds psykoanalys växte det fram ett helt, vad ska vi kalla det, humanistiskt religionssystem. Det låter ju lite konstigt med en humanistisk religion när det inte finns någon gud. Men hela psykoterapiverksamheten är egentligen en ersättningshistoria avsedd att hjälpa människor till rätta i tillvaron när de nu inte längre har tro på Gud. Detta betyder inte att det här skulle vara alla terapeuters och psykologers avsikter, långt därifrån. Men det är fler än en Freud av de olika skol- och stilbildarna inom psykoterapin som varit energiska ateister. Och det måste vi ändå ta på allvar. Många gånger får man höra det här att psykoterapin är värdeneutral medan kristen själavård inte är värdeneutral. Och det är på ett sätt sant och på ett sätt är det inte sant. Sant är det så tillvida att om du går till en terapeut för att be honom om hjälp med att reda ut ditt liv, så kommer antagligen den terapeuten att göra allt vad han eller hon kan för att inte lägga några egna synpunkter och värderingar på ditt liv eller lägga någon yttre måttstock på ditt liv. Utan säger du att jag lever hipp, så säger han jaha. Och säger du att jag lever happ, så säger han jaha. Och möjligen kan han komma med frågan, vad är det som får dig att leva happ när du kunde levt hipp? Men han säger aldrig vilket som är rätt. Det är att vara värdeneutral. Jag gycklar lite nu, men det kanske må förlåtas mig. Och detta är alltså humanismens toleransbegrepp. För man kallar det för kärlek att inte ha någon synpunkt. Människan har ju ingen gud över sig och är därmed fri att utforma sitt liv som hon vill, och det ska hon också få lov att göra. Ändå är det inte sant att terapin är värdeneutral. Därför att det är ju en värdering det också, att inte ha någon synpunkt. Det är ju också något man har bestämt sig för. Jag har anlagt det som en grundläggande värdering att inte ha någon synpunkt. Det är inte värdeneutralitet, utan det är också ett värde. Om jag får ta ett enkelt exempel för att illustrera det, så kan vi säga så här att vi frågar lite olika människor, på vilken sida av vägen brukar du köra när du är ute och åker? Ja, säger somliga, jag kör på höger sida. Och andra säger, nej, jag kör på vänster sida. Ja, det är att så att säga ha en uppfattning, eller hur? Men så möter du några som säger, åh, jag kör på alla sidor och jag tycker alla ska få köra hur de vill. Men det är också en värdering. Eller hur? Det är inte värdeneutralitet, utan det är också en värdering. Och därför menar jag att den värdeneutralitet som ofta poängteras när det gäller psykoterapin, den är mera skenbar än faktisk. Vi behöver inte skämmas för vårt evangelium när vi går ut för att hjälpa människor, menar jag. Att vi har en grund att stå på, det är inget vi ska skämmas för. Om vi får tanken vidare, så kan vi säga så här att det är egentligen en orimlig tanke att man skulle kunna hjälpa någon människa till rätta i tillvaron om man inte har en uppfattning om vad tillvaron handlar om. Om jag så att säga utgår ifrån att det kvittar lika med ljus och mörker, hur ska jag då kunna leda människor ut i ljuset? Och det är inte så med terapin. Den har bakom sig väldigt klara uppfattningar om vad som är ljus och mörker. Men det är humanismens uppfattningar om vad som är ljus och mörker. Den är inte värdeneutral. Den bygger på mycket strikta värden, men på humanismens värden. Och Och därför blir i praktiken psykoterapin, vad ska vi säga, ett själavårdsarbete med humanismen som basreligion. Medan vi försöker bedriva ett själavårdsarbete med kristendomen som basreligion. Låt oss försöka gå in på några av hörnstenarna i det här filosofiska bygget. Och en första hörnsten kan vi säga i humanismen är detta att eftersom människan vill det goda så kommer hon också att göra det goda om man bara informerar henne. Därför har vi ju omfattande informationsverksamheter som det heter om allt möjligt i samhället. När FSU skickar kondomer hem till alla ungdomar och talar om för dem att de ska inte låta sig smittas av AIDS i onödan. Och när så sker så stiger priset på ett kondomlöst samlag på Rosenlund eller Malmskillnadsgatan. Konstigt. Men så är det. Eller för att ta ett näraliggande exempel. Vi antar att du är radioreporter eller tv-reporter och så har du hört talas om en läbb i sexklubb ute på stan som just har öppnat. Och du tycker att det där var en ovanligt vidrig grej och du går dit och med kameror och gör lite reportage och så kommer en snutt om det i tv och du varnar för folk för att gå dit. Du tycker att det är hälsovådligt och borde stängas. Pang, vad mycket folk det kommer. Oj, en sån trängsel. Man kommer knappt in genom dörren. Fullt som en sardinburk. Ja, men din mening var ju tvärtom. Spelar ingen roll. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Jag kan inte fatta mitt sätt att handla. Och ju mer du träffar människor i personliga samtal, desto oftare kommer du att få lägga märke till detta. Människan vet vad som är rätt. Jag borde sluta med knarket. Jag har sett så många av mina kompisar dö. Och jag vet att jag går samma väg om jag inte slutar. Men jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Information räcker som regel inte. Nå, det vet varje god humanistisk pedagog. Man måste påverka människor, det räcker inte med information. Och då är vi ju tillbaka där vi började. Och det har kristendomen hela tiden sagt. Människan måste påverkas och inte bara informeras. Hon måste påverkas av honom som alena är god. Nå, men honom vill vi ju inte veta av. Nej, det blir som det blir då. Ganska nära den här tanken att man kan informera fram godhet och människor ligger också tanken att människans förnuft är måttstocken för vad som är sant och rätt. Det är en typiskt humanistisk tanke. Människans förnuft är den yttersta måttstocken för vad som är sant och rätt. Nå, vad säger den kristna tron? Den säger att jag ska älska Gud av allt förstånd. Tack och lov för det. Den talar inte illa om förståndet. Men det är inte den yttersta fästpunkten. Du, mitt arma förstånd förstår inte allt. Och det har till och med framkommit med all önskvärd tydlighet i den så kallade moderna fysiken. Den som daterar året 1900 till sitt födelsår. Samma år då Freud utkom med sin första bok. Till då upptäckte den tyske fysikern Max Planck att ljuset är på en gång två saker som det inte kan vara på en gång. Ljuset är på en gång både en partikelström och en vågrörelse. Och våra arma hjärnor kan inte begripa hur det kan vara båda sakerna på en gång. Man har slitit och svettats och jobbat nu i 88 år för att begripa det här och man har inte klarat det. De flesta fysiker säger vi kommer antagligen aldrig begripa det. Verkligheten får inte alltid plats i vår trånga skalle. Så pass långt har forskningen kommit idag så att fysiker av alla vetenskapsmän säger oss detta. Det är inte några luftiga teologer eller fantaster eller psykologer, utan det är faktiskt fysikerna som gör det. De som jobbar med naturlagar om några. Och när den insikten har fortplantats till gemene man så kommer okkultismen i form av New Age. Till då är det inte längre, då är naturlagan inte längre något hinder för sådant. Människan vill gärna ha det övernaturliga, men hon vill inte ha Gud. Människan vill gärna ha godhet, men hon vill inte ha Gud. Människan vill gärna umgås med andemakter och ha uppenbarelser och allt möjligt, men hon vill inte ha Gud. Människan vill gärna ha filosofiska system och tala högt och vitt och brett om rättfärdighet och vad vi ska göra och hur vi nu ska få fram ett rättfärdigare samhälle och så vidare. Och mycket av detta är gott och bra och vi njuter alla frukterna av det. Jag säger inte det. Men bakom allt detta finns en önskan att slippa Gud. Att få allt detta istället för Gud. Förnuftsdyrkandet var ju grunden till att man började gå med rödpenna i Bibeln. Om det överhuvudtaget finns en Gud så måste vi räkna med att uppenbarelsen om honom går vidare utanför vad vårt förstånd kan ta till sig. Det måste vara så. Jag minns när jag hade en bibelstudiegrupp för oomvända en gång för många år sedan. Människor som inte hade kristen tro, vi satt och läste Bibeln en gång i veckan. Och det var en ilsken marxist i den här gruppen. En kille som jag tycker mycket om. Han var ju på hugget ständigt. Det var orddueller mellan honom och mig. Det var mycket uppfriskande. Men vi var aldrig i del om underverken. Utan han sa, ja, finns Gud? Finns den Gud som du talar om? Då är det ju självklart att det ska finnas underverk. Det var inga konstigheter för honom. Utan det vi kom i strid om, det var andra saker. När lärjungarna bad att få de finaste platserna i himlen till exempel, så reste han borst. Ja, så finns det fina platser i himlen, sa han. Där ska vi vara jämlikhet om någonstans. Men det får vi återkomma till nästa timme, för jämlikheten är ju också en av hörnstenarna i humanismen. Nu tar vi rast.